Hej och varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. Idag gästar Sabina podden. Hon är 32 år gammal och har sedan lågstadiet kämpat med psykisk ohälsa, bland annat OCD och ångest. 2019 så blev hon också förälder. Men hur blir det då man blir förälder och man lever med psykisk ohälsa? Det ska vi prata med Sabina om idag. Välkommen!
Tack!
Vad kul att ha dig här idag.
Roligt att få komma hit.
Idag så ska vi prata lite om ditt liv och hur det har sett ut att ha OCD och ångest bland annat. Sen lågstadiet sa du att du har haft. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
Jag har egentligen varit väldigt så hit känslig och rädd och ängslig av mig ända sedan jag var liten. Och sen i femman så fick jag min första panikattack. Och det var egentligen då som allting började. Jag fick egentligen diagnosen OCD i högstadiet. Men det var nog ännu i lågstadiet som jag kände av att jag hade det här OCD. Jag har till exempel med OCD så i lågstadiet så hade jag en bestis. Och vi sjöng ofta tillsammans. Och då hade vi det Sarek, det genom eld och vatten. Och där så sjunger man död. Och jag hade alltid det att då hon sjöng död så hon måste alltid nynna den. För att om hon sjöng död så då måste jag göra massa sådana här ritualer. Så det var kanske det som var i början, att jag klarar inte av att höra ordet död eller hjärtattack eller något sånt. För då måste jag som börja göra olika saker.
Okej, och du sa hur gammal var du när det började?
Det var kanske där vid femman också.
Ja, just det. Så. Du sa att du alltid varit väldigt känslig. Har dina föräldrar märkt det sen du har varit riktigt som liten eller hur det varit?
Jo, det har nog varit... Jo. Just ambulansljud så klarar inte alls av till hör. Och just att om någon pratar om någon som hade något fel eller någon som hade dött så påverkar mig ganska starkt. Och det är kanske ganska vanligt att man i lågstadiet funderar mycket på sån här. Tänk om mamma eller pappa dör. Men för mig så blev det ganska starkt.
Fick du hjälp av någon kurator eller hur var det? Tänkte du att det är en övergående fas?
Inte i lågstadiet, utan var nog först i högstadiet som jag tog tag i. Högstadiet och i yrkes så kom nästan panikattackerna varenda dag. Och det var jättejobbigt att vara i skolan och just på timmarna så gick det mest åt att jag försöka sitta och lugna mig själv. Och att jag satt och skrev på ett papper att jag har inga fel. Och jag minns ändå att man var helt kallsvettig om händerna och bara som försöka tänka att okej, när slutar den här timmen så att man som får ta i lugnt.
Hur länge pågick en sån här, ska vi säga panikångestattack eller vad sätter man det under?
Det är nog panikattack, men jag hade som, för mig så går det lite så här att det som toppar och så kommer det så dalar lite och så toppar det igen och så dalar det. Så här kunde egentligen vara under en hel lektion som man hade typ 90 minuter. Men det var ju inte som i topp hela tiden. Och sen blev det alltid bättre då jag såg att okej, nu är det bara 15 minuter kvar. För att det blev ju det att man måste sitta still så då nåddes trigga igång att den där panikattacken kom.
Kanske att man slapp och tänkte lite mera på saker då man inte hade så mycket annat som hände runt omkring. Skulle du kunna... Jag är väldigt så här oerfaren inom just OCD. Så skulle du kunna berätta lite mer om just vad har man för symptom? Vad kan det som innebär? Och på vilket sätt fick du hjälp sen och fick den diagnosen?
OCD så är det alltså tvångstankar och handlingar. Och det kan se väldigt olika ut från person till person. Många så har ju kanske alltså... Du har kanske hört att man tänker att har jag lagt av spisen? Men för oss så blir det att man lämnar som så kvar i de där tankarna. Och jag har då till exempel att jag har olika siffror som betyder olika saker. Så att till exempel 3 betyder mig själv och jag får inte lämn på 3. Att köper jag croissanter så vill jag ha 4 croissanter. Och att jag till exempel måste röra vissa föremål, för annars om inte jag rör så händer någonting. Eller att jag måste stiga upp och ner ur soffan eller ja, sådana saker. Och det är jättesvårt säkert för andra att till förstå det här. Och man tänker att ja, men, det är väl bara till att låta bli att göra. Men man fastnar i att om inte jag, om jag tänker att nu måste jag röra det bordet 4 gånger för annars så kommer jag till dö. Så om jag tänker att nej, jag behöver inte göra det här, så då kommer ångesten. Och jag kan som inte gå vidare för jag har rört till det bordet 4 gånger. Men jag vet ju att det är 99% att det här är orealistiska tankar, att det är magiska tankar. Men ändå så är det den 1% som gör att man måste göra dem där, för tänk om.
Just det. Och det känns säkert också bättre efter att du har gjort det. Mm. Att då känns du som säker igen.
Ja. Men här ju, man gör ju sig själv en liten björntjänst, för att det känns ju bra i stunden, men sen så du måste du bara börja göra mer och mer och mer.
Ja, nej, det är säkert inte lätt att leva med det. Men det måste ju också vara en lättnad att få en diagnos.
Mm. Det hade ju sån där tonårspoly som fanns då jag gick i högstadiet. Så då var jag dit och träffade en psykiater. Och då gjorde man ju sådär olika test. Och så kom då OCD och panikångest. Så jag kanske inte har tänkt så mycket på... Eller för mig känns det inte som att det var så viktigt med den diagnosen. Men nu senare då jag har varit och träffat en psykiater så har jag ju sagt att ja, att kan man bli frisk från OCD? Så då har han sagt att i mitt fall så kommer jag till leva med det här livet ut. Att man kan ju som lär sig till leva med, men att jag kommer inte bli frisk. Och då har det blivit väldigt så att nej, men hjälp, att jag har en diagnos faktiskt.
På vilket sätt tycker du att du har varit orolig också att det ska märkas utåt? Så hörde du just det i skolan, att hur har det påverkat till exempel skolgången?
Ja, mycket som det är att jag kanske måste skriva. Alltså om jag minns bara i högstadiet så måste jag upprepa ord det jag skrev. Och det var ju inte, det såg ju inte så fint ut och snyggt ut. Så det var kanske en sak. Och just att då man ska läsa så måste jag läsa om samma mening flera gånger. Så är det koncentrationen far ju väldigt fort.
Jag vet inte om vi pratar, men hur hanterar du panikattackerna i skolan? Och vart kunde du som vända dig om det blev för tungt? Fanns det sådana situationer också att du måste fara hem eller så här?
Jag har faktiskt inte varit bort något jättemycket från högstadiet eller yrkes. Utan jag tvingade mig till fara på plats. Men mycket var det att jag ville vara själv då jag fick en panikattack. Och egentligen nu också. För att jag triggar mer igång om någon börjar fundera, oj nej, vad har du för fel? Och så blir jag ännu mer rädd. Så oftast så brukar jag vara att jag får på WC och skvätta vatten i ansiktet och försöker andas. Och det var nog det som jag gjorde där också.
Har du kompisar som också stöttade dig och hjälpte dig?
Mm. Jo, just det, hon som jag berättade om som inte fick sjunga det död. Så vi var jättemycket tillsammans i högstadiet, så hon var nog ett stort stöd för mig. Och sen... Men sen är det, då man ser på, jag var ju och pratade med till tonårspoly en gång i veckan tror jag. Så det var ju nog bra. Men från skolan så var det inte så mycket hjälp. Okay. Så här hoppas jag att det har blivit bättre idag. Att det tar tag i bättre.
Tonårspoly, är det alltså vart vänder man sig? Är det HVC som man går via eller är det, jag vet inte. Jag tänkte om det finns någon som lyssnar som eventuellt funderar över de här sakerna.
Jag tror att tonårspoly finns inte mera, men här nog HVC, just det, jag tror jag heter ungdomsmottagningen.
Okej, okay. Just så. Det. Ja, nej, men det är bra att veta. Ja, sen du sa du gick, du blev färdig i yrkesskolan. Och du får sen vidare till Vasa och studera, visst?
Jo, och då jag var 20 så fick jag en dipp att jag började må jättedåligt. Och då fick jag, eller då var det mycket det här ångesten och jag var rädd för att dö. Och här har jag också kvar ännu idag att jag som funderar varje dag att vad har jag för fel? Har jag cancer? Får jag hjärtattack? Så de tankarna snurrar hela tiden i huvudet. Men då fick jag utskriva en medicin som gjorde att jag blev ganska så där apatisk. Att jag kände varken glädje eller kände inte sorg. Så här kanske jag tycker det är lite dåligt att det jättelätt skriver ut mediciner.
Det har man ju också nog hört om att det är mediciner i första hand. Och det är kanske lite för snabbt för mediciner. Så har ju också en hel del biverkningar. Och många gånger så kan väl biverkningarna också vara det som du äter medicin för. Så det kan vara väldigt svårt att hitta en medicin som passar just dig också.
Och det är ju som jag har gått som det som man får från Kela i det KBT. Så här har jag gått 2 gånger som är som 3 år i gången, så jag har gått 6 år. Men det är jättesvårt att hitta en jättebra terapeut som man klickar med. Men jag tror att det är viktigt att man har det och medicin. Att det inte bara blir det att det är medicinen som ska göra att man mår bra.
Ja, för någonstans innerst inne så är det ju viktigast att man får vara den person som man är. Att man är ju inte sin sjukdom eller sin diagnos. Och man ska ju inte ta bort sig själv med medicin. Och det är ju det som många gånger händer. Att man blir väldigt, som du sa, apatisk. Och många gånger så lämnar det ju säkert att man är rädd om man har ätit en medicin. För det kan ju också vara att det tar några veckor, några månader innan den faktiskt ger sin fulla effekt. Och det kan ju i sin tur leda till att man också fortsätter att äta medicin. Fast den kanske inte är riktigt rätt. Och så äter man den år efter år. Och ingen som på det sättet heller kanske följer upp direkt heller hur man mår, utan de bara sätter medicinen åt en och förväntar sig att det här reder upp alla problem. Men du fortsatte, hur länge åt du den här medicinen?
Jag åt den faktiskt bara typ i 3 månader, men det gjorde att jag gick upp 18 kilo på 3 månader. Och just det att jag inte varken kände, jag kände ingenting. Så då tog jag kontakt med en privatläkare och det var han då som sa att den här medicinen passar ju inte alls dig. Så då slutar jag med den.
Rekommenderar han då någon ny till dig eller slutar du helt med medicin då?
Nej, jag har egentligen den här medicinen som jag äter nu, så har jag ätit ända sedan högstadiet. Så den har jag alltid haft på, men så har jag som prövat lite olika med den då. Men för mig så hör det OCD och mycket att jag vågar inte ta så mycket mediciner, att jag vill vara säker på att kommer den här till funk på mig, och det vet man ju inte, som du sa själv.
Och en stor orsak till varför du sitter här och berättar idag så är väl kanske främst för att ta fram hur det är att bli förälder. Och du blev förälder 2019, visst? Ska du berätta lite, hur gick graviditeten?
Min graviditet så var jättebra. Alltså jag spydde jättemycket, men om man tänker bara på det här psykiska. Så jag kunde sluta med medicinen, och här är jag inte klar av att göra tidigare. Och jag kände, det var också vår, men jag kände också så det att jag mådde som bra. Så det var egentligen till en månad före min son skulle födas. Som jag började fundera mycket att tänk om jag får en psykos, för jag har lite så här två sidor, att en där är jag rädd för att få något fel, cancer och sånt, eller så är jag jätterädd för att få psykos. Så jag började tänka mycket på det, att tänk om inte jag klarar av till ta hand om babyn och hur ska jag bli. Och det här är säkert jättevanliga tankar hos den som får första barnet, att hur ska jag bli och hur ska man klara det då inte man får någon sömn och allt sånt. Men jag blev igångsatt, så vi var några dagar före på BB. Och där så blev det ganska tungt, att jag fick mycket sån här panikångest och mycket funderingar. Och just det som hela tiden kom, att tänk om jag får en psykos. Och det gör lite så det att jag snör in mig, så då kan jag inte riktigt släppa det i tanken. Och så blir det ju bara värre om man funderar. Men förlossningen gick helt bra. Men sen då var ju min tanke, före jag hade fått barn, att då man får upp barnet på bröstet, så då älskar man hela barnet med samma. Att allting är som rosa moln. Men så var det inte alls. Utan jag kände inte, alltså man var ju jättetrött förstås, men jag kände inte att oj, det här barnet älskar jag över allt annat. Och det var ju en väldigt stor sorg, och jag kände skam, att varför känner inte jag, varför känner jag så här som jag gör? Och här kom mycket ångestattacker sen efteråt. Och jag minns att jag spydde jättemycket. Min man fick inte föra ut ur rummet, för jag var rädd att tänk om jag skadar babyn, tänk om jag slänger ut babyn genom fönstret. Och så kommer det att tänk om jag blir helt galen. Och här är mycket sån här som har OCD, som att man tänker att tänk om jag tappar kontrollen och blir galen. Så jag fick prata med en psykiater, och han sa att det här är väldigt vanligt hos nyblivna mammor, att man kan ha såna här tankar. Att han sa att det är helt okej. Så jag fick ganska mycket lugnande på BB också.
Fick du, jag tänker att det kan ju också vara någonting som är viktigt innan man ska föda. Med tanke på din bakgrund, att fick du stöd där också under tiden då du gick till rådgivningen och sånt? Eller var det som bara att det kom efter?
Jag fick inte egentligen så mycket stöd förrän. Hon visste hela min bakgrund. Men eftersom jag kände mig så bra, så hade jag inte heller behov av det. Så skulle jag bli gravid på nytt, så skulle jag göra helt annorlunda. Då skulle jag vilja ha mera stöd. Då.
Tror du att det skulle ha, jag tänker som så här, om det är någon som lyssnar som har liknande diagnoser och funderar på att bli gravid eller kanske är gravid. Är det någonting som du rekommenderar att trots att man just mår bra, som i ditt fall, att man ändå som på något sätt pratar om sånt? Att...
Jo, och jag tänker att man kan ju bara säga jag tror att det är ändå viktigt att man pratar med någon, och att man kanske funderar igenom lite olika scenarion. Och att man har upp en plan hur man gör efter förlossningen. För vi hade inte någon riktig plan, utan att jag började eftersom att jag började må så där dåligt direkt efteråt, så lagde jag på medicin med samma. Och då brukar man ju som höja lite så där långsamt. Men för mig så lagde jag på en vecka 50 och sen höjde till 100 och sen 150 milligram. Så jag fick väldigt starka biverkningar. Som då man börjar äta en medicin, så kan man ju börja må dåligt i början med. Så här bidrog säkert till en stor del att jag började må sämre till först.
Hur länge var ni på BB?
Vi var typ en vecka. Så jag kände också att det var bra att man var där. Men på samma gång så var det jättejobbigt, för att jag tycker bäst om att vara hem, och jag får mest lugna mig själv då jag är hem. Men det var jätteskönt att vara där och få prata med de som var professionell, och de kunde säga, för att fast jag hade all de här hemska tankarna, så var det ju inte någon som funderat nej, nu måste vi ta det här barnet av dig. Så då visste man ju att okej, att det här är helt normalt, att det är som inte...
Jag kan tänka mig också att, eller du sa du trivs bäst hem. Var det skönt att få komma hem sen, eller kände du också som en viss rädsla över att på det sättet vara hemma och inte ha tillgång till den här professionella hjälpen, eller hur var det?
Jo, mest kanske jag var rädd för att när mannen skulle fara tillbaka till jobbet, att jag ska börja vara ensam med babyn, att den kommer jag ha de här tankarna. Så jag fick utskriva och sån här lugnande som att jag skulle ta vid behov. Och här använde jag ganska mycket där de typ 2 veckorna. Men sen var det här att man fick inte som börja ta i regelbundet för att det var väldigt beroendeframkallande. Men vi bodde i Vasa då, så vi flyttade hem. Vi hade nog funderat på det före också. Så här fick jag bra hjälp med, av min familj.
Det är ju nog väldigt viktigt och säkert att ha stöd.
Mm.
Stöd från familjen och just vänner.
Mm. Och här kanske någonting som jag skulle göra annorlunda. För jag har varit sån här väldigt stolt person som har tänkt att man ska klara allting själv. Annars är man dålig. Och här skulle jag ha funnits att man skulle ha fått hjälp från socialen. Men här var jag så där att nej, absolut inte. Att jag måste klara det här själv. Och jag minns att då min syster skulle fara ut och skott min son. Så då skulle jag kunna läggas ner och bara ta det lugnt. Men jag hade hela tiden tanken att nej, att jag skulle måste vara med nu. Att jag kan inte bara ligga i sängen och att jag måste ta hand om min son. Så mycket som det tankar skulle man ju behöva slänga bort.
Och ta tillvara den där lilla tiden som man kanske får att andas ut. Jo. Det är väldigt viktigt att vi lyfter fram det här. Just att fast man blir förälder så är det vanligt också att man kan känna de här känslorna att man inte har den här kärleken för sitt barn direkt som man får barnet på bröstet. Och det här kan ju också hända pappor eller den andra föräldern om man säger så. Att det är ju inte bara den som har varit gravid utan det kan ju också bli till den andra. Och det är absolut ingen skam i det. Det är helt normalt och det viktigaste är väl att man har stöd och att man också förstår att det finns hjälp att få oss. Ja.
Nu är ju min son, han fyller 4 år och han nu är han som så härligt att känna för att nu älskar jag ju honom. Och att som, men man har ju som fått jobb fram i. Men att det är jätteskönt att känna att nu känner jag.
Egentligen så är det ju också lite så här. Inte kan man kanske säga konstigt, men även fast man bär på ett barn så lång tid och det är som meningen att man ska älska det då från första stund. Så det är ju ändå en helt okänd liten människa som kommer ut som man aldrig har träffat. Så det tar ju förstås sin tid att lära känna varandra. Det är ju fullt förståeligt. Hur var den första tiden där hem?
Den var nog riktigt jobbig. Jag spydde jättemycket på grund av ångest. Och just att jag fick ta hit i lugnand ganska ofta. Men jag klarade ändå, jag hade jättestort stöd av just min man och min familj. Så det känns bra. Men jag minns inte så det jättemycket över den första tiden. För att allting var som enda kaos. Plus att vi flyttade. Och på ett sätt så har Jakob stad, eftersom att jag har mått så jättedåligt då jag har gått till skolan. Så Jakobstad alltid varit att hit ska jag aldrig mer. Fast man vet att det är inte Jakobstads fel. Men det blev som ännu större då vi flyttade hit. För det var som att jag kom upp allting på nytt.
Det triggade igång det gamla.
Så, men det var kanske 3 månader som det var det värsta. Och sen så började jag som gå bättre och bättre.
Måendet så kan ju också säkert, i ditt fall så blev det satt under din OCD och din ångest. Men det är också väldigt liknande symptom till förlossningsdepression. Hur kunde en vanlig dag se ut? Att vad kunde du ha för tankar då det var som värst? Och på vilket sätt tänkte du om så att det blev som bättre?
Det var mycket, mycket sådana tankar att tänka om jag skadar babyn. Och då en sån tanke kom så var jag ju med samma att nej, så här får man inte tänka. Att det här är ju det finaste jag har, att varför tänker jag så här? Och då gjorde jag att de tankarna bara blev ännu större och så fick jag ångest och så började jag tänk om jag blir helt galen och får en psykos och så får tankarna helt iväg. Men då var det min man som nog kunde lugna mig och just att jag försöker tänka att vad de här psykiatrarna har sagt, att det här hör till OCD, att jag kommer inte bli galen och jag kommer inte göra någonting utan det här är bara tankar. Och mycket var att man skulle försöka fokusera på babyn, att till exempel lek med babyn eller ja, börja på med någonting att göra. Men det är jättesvårt att komma från de där tankarna. Det är inte så bara att börja fundera på någonting annat. Men det som de har sagt då, det har gått i terapi, att man ska försöka, hur hemska de tankarna än är, att man försöker tänka dem till slut. För att då är det som att då tänker man i tanken och så släpps det.
Mm. Tycker du att det har hjälpt att tänka på det sättet? Att det har som blivit ett avslut på dem då? Eller så här,
ja,
för stunden?
Ja, för då är det som att hade ångesten blir inte lika stark utan man, ja. Det är lite som att tänka inte på en rosa elefant.
Så tänker man på en rosa elefant.
Ja,
precis.
Så.
När någonstans, du sa det pågick som väst ungefär de 3 första månaderna.
Mm.
På vilket sätt märkte du att det började bli bättre?
Jag hade inte lika att jag fick de riktiga ångestattackerna. Att det blev inte lika starka. Och jag kunde som ta lite distans från dem. Medicinen hjälpte säkert också. Och jag lärde ju känna babyn mera. Så vi fick ju som ett band. Men inte, alltså ännu idag så har jag ju katastroftankar. Min hjärna är ju inlagt på att det är katastrof hela tiden. Så.
Hur var det då coronan kom?
Ja,
var det jobbigt?
Ja, och speciellt då vi fick corona själv. Så då var jag ju inställd på att nu kommer vi till dö.
Och det var ju ganska också i samband med att ni hade ganska nyligen blivit föräldrar.
Mm.
Så det kom som allt på en gång då?
Jag gjorde det. Men på ett sätt, ja. Jag är inte ändå som jätte, just med idé att bli smittad och sånt. Så jag tänker mer på så här cancer, hjärtattack och sånt. Men sen då vi fick coronan så nu funderar jag ju mycket på vad var så det att nej, nu kommer vi till dö och tänk om någonting händer och sånt.
Vi fick, det kom in en fråga via Instagram här också om du tror att det är någon händelse i ditt liv som har utlöst OCD eller är det någonting som är genetiskt eller vad tror du själv om det?
De säger ju att det är till viss del genetiskt men jag har inte, då jag kollar tillbaka på min som det är närmast så har inte någon OCD. Men här kanske är just att jag var som jätteängslig som barn. Och jag har läst att just i det då man är där 9 år så kan man börja ha sådana magiska tankar. Och då kanske jag som bara blev värre. För det känns ju bra då jag gör en tvångshandling så känns det ju bra. Och här gör ju att jag då fortsätter med de där handlingarna. För att det som dämpar den där ångesten.
Tror du att det här, att det finns som något, jag tänker att om du sa att det började redan lite så här då det gick på 5:an.
Mm.
Men att det blev först som så här tagit itu med sen då du började högstadiet. Tror du att vardagen skulle kunna se annorlunda ut om du skulle ha fått stöd tidigare? Att det skulle ha blivit upptäckt tidigare?
Jo, det tror jag. Och jag sa faktiskt nu det var i år till en psykiater att jag har en väldigt dålig kött OCD. Så jag tror jag skulle vara nog mycket bättre om man skulle ha fått mera hjälp.
Hur kan man som förälder märka på sitt barn att OCD eventuellt skulle kunna vara en ja, risk, eller vad man ska säga?
Mm. Kanske om man hoxar att det gör några sådana här handlingar. Jag tänker att jag står ofta och blickar med lamporna för att jag måste göra det till ett visst antal så att det känns bra. Och kanske om det börjar må dåligt, att man tar reda på att vad är det som händer.
En sak som också kan vara väldigt bra att fundera lite om så är det här att själva föräldrarrollen överlag om de här kraven som ställs på en förälder idag och det ska vara begränsat med skärmtid och just man ska inte få ha kanske dåliga dagar. Det är ganska stor press och kanske från sociala medier främst. Att livet ser på något sätt så perfekt ut för många föräldrar. Och det ljusa, fina hem och städade vardagsrum. Och man tänker, åtminstone jag så tänker många gånger att oj, då det skulle se ut så där ens en dag hem vid oss så skulle jag vara väldigt lycklig.
Mm. Och jag tror att man måste, eller här kanske är som jag tycker är bra om man pratar om det, så ser man att nej, men här kanske inte så som jag ser ut på Instagram alltid. Och jag har just, eller jag har lärt mig, jag har haft jättetur att vår son så har sovit jättebra och sömnen är superviktig för mig. Så att varje gång han för att sova middag, så då sover jag också middag. Men det är ju jättesvårt också, för då där är ju många som i vår närhet som kan vara så att nej, men nu skulle du ju måste göra idé och idé och idé. Men jag har varit som väldigt noga med att jag vilar då han vilar för att det är ork. Och sen så, han är på dagis alltid på måndag till torsdag, så att jag får ha en dag ledig för mig själv. Jag jobbar 60%, så jag jobbar måndag till onsdag och så får jag vara ledig torsdag. Och det var en väldigt stor sak för mig också, att när vad ska folk tycka, att då man är hemma så då ska man ju ha barnet hem också. Men för mig så är det viktigt att jag får vila upp för att ork. Och just att man inte behöver kanske ha så dåligt samvete fast det ser att det blir mycket skärmtid.
Nej, jag tror att det är nog ganska många hem som den där skärmtiden far över rekommenderar tid.
Jo.
Och det här, det som man kanske också å andra sidan behöver tänka på som förälder, så åtminstone när jag själv så håkar mig med telefonen alldeles för ofta i handen. Och att mitt fokus är där stor del av dagen. Och många gånger så är jag så här, nej, nu liksom sätter ner telefonen i soffan och så är man så här, nej, nu måste jag som sätta bort den här och som sätta fokus på mina barn eller någonting annat, så att man faktiskt som för den man fastnar ganska lätt nog framför den.
Och sen att man prioriterar att vi har till exempel jättemycket bärbuskar som då man, vissa tycker att man ska måste ta tillvara på, att det måste man ju plocka. Men hellre då, om jag har energi så vill jag ju lägga på min son, att man prioriterar att jag behöver inte kanske vara helt städat hemma och man måste plocka alla bär och göra sånt, utan...
Nej, men det är nog sant. Och jag minns också någon gång för många år sedan så hade jag satt upp en kort video på min Instagram om på vårt hem, och det var kaos, alltså det var leksaker, man kunde nästan inte röra sig i ett rum där för det var så mycket. Och då var det flera som skrev där att åh, vad skönt att som si att det inte bara hos oss som det ser ut så här. Så det är också viktigt att man, speciellt med barn, så oavsett livssituation, fast man jobbar 100% och sover bra på natten, så hemmet behöver inte vara perfekt. Att det är helt okej att det är råddigt ibland. Och att man har dåliga dagar, det är någonting som har också kommit fram bland mina bekanta. Att man får så dåligt samvete också då man ibland har en dålig dag, då man är trött och irriterad och man kanske ryter till någon gång lite för högt åt sina barn. Men jag tror att alla föräldrar har någon gång varit där och det är helt okej. Okay. Det viktiga är väl kanske att man också reflekterar över saken. Att idag är det en dålig dag, imorgon är det en ny dag. Då kör man på kanske lite annorlunda och att man pratar med barnen i så fall. Då
Och att man kan säga förlåt.
Ja, det är viktigt.
Mm.
Det var en via Instagram här som frågade om du har blivit kvitt OCD. Hon lider av det själv. Och du sa här tidigare också att din psykiater i ditt fall så han har sagt att det här är någonting du kommer att leva med hela livet. Är det möjligt att bli frisk från det? tror du? Eller finns det alltid där?
Jag tror ju, jag vill tro att man nog kan bli frisk. Men att man kanske behöver få hjälp tidigt. Och att man jobbar. Jag sa ju att jag har fått 2 gånger Hidikelas psykoterapi. Men det var, första gången var jag under 20 och andra gången så var för några år sedan. Men i mitt fall så kanske jag var lite att jag tänkt att ja, men det ska hjälpa mig. Men man måste ju som aktivt arbeta med sig själv och ta itu.
Du pratade om att du fick terapi via Kela.
Mm.
Vad innebär det? För man kan ju också få stöd från Kela.
Mm.
Och gå som privat till då, psykoterapi till exempel.
Mm. Man kan få ett beviljat högst 3 år. Men man får det som en gång i 1 år i gången. Och då måste man ha ett sån här läkarintyg. Och då får man välja själv vilken terapeut man vill ha. Och då ersätter Kela till en viss del av den där summan. Jag vågar inte säga, men är det 50-60 euro som det kanske ersätter?
Ja, det kan vara någonting sånt. Det blir i alla fall betydligt billigare.
Ja.
Men det förutsätter visst att man har haft en kontinuerlig kontakt 3 månader till...
Mm. Mentalvårdsbyrån, eller just någon sån här... Att man hade en vårdkontakt.
Mm, precis.
Så, men och då kan man ju vara 2 gånger i veckan. I det första året tror jag var 2 gånger i veckan. Och sen blev det som 1 gång i veckan. Så det är väldigt intensivt att man ska vara beredd på att jobba.
Tycker du att det har hjälpt dig också?
Jo, i de första 3 åren som jag gjorde före jag var 20. Så det var det mycket sådana här exponeringar. Att man skulle som, ja, att jag skulle utsätta mig för...
För olika situationer ja. Och så här. Just det.
Men det här sista som jag hade så... Det tyckte inte jag att jag fick så mycket ut av. Så.
Men det har varit psykoterapi hela tiden du har haft också.
Ja.
Finns det några sådana här stödgrupper också som du är med i eller som du vet om att finns? Jag tänker att pratar du också med andra som har samma diagnos någon gång? Eller?
För mig så känns det jättebra att få höra om andra som har OCD. För att jag blir väldigt så här att nej men... Är det här helt knäppt? Men jag var på Psykosociala förbundet här i Jakobstad. Så där hade en som kom och föreläst om OCD. Och det har sådana här olika temakvällar. Så han har en grupp som de träffas en gång i veckan. Men den är på finska. Och jag känner att min finska är inte riktigt så 100. Så jag skulle ju önska att man skulle som kunna hitta en grupp här. Här i Jakobstad, där man skulle kunna, för jag tror att det är ganska många som har liknande. Och att man skulle få ganska mycket ut av att man skulle kunna utbyta erfarenheter. Och.
Mm, ja, men det tror jag absolut. Att det är ju alltid skönt att höra om andra som är i liknande situation som en själv. Och att man känner sig mindre ensam.
Mm.
Men ett problem som jag tror att det är inom många områden... Här i Finland så är ju det att det mesta går på finska.
Mm.
Och Jakobstad är ju inte någon stor stad heller, så att det finns ju risk också att man inte har något stöd beroende på vad man nog behöver stöd inom.
Mm.
Och då googlar man och söker sig längre bort, men då blir det på finska direkt. Eller så får man ta det på engelska.
Ja, och det beror ju på hur bra man är, men ofta så kanske man vill prata sitt modersmål för att få ut.
Så är det. Och tröskeln blir ju på en gång mycket, mycket högre också.
Mm.
Att söka hjälp.
Mm.
En till fråga som vi fick också in via Instagram så var att vad gav dig kraft genom de tyngsta perioderna?
Jag minns inte riktigt då man tänker som tillbaks på det jag var under 20 då jag mådde jättedåligt. Men jag har ju alltid så att det dippar. Och senast jag hade en dipp så var för ett år sedan. Och nu har jag börjat som komma upp och vara av ytan. Men nu så är det ju nog kanske att nu är det ju vår son som är det som ger mig kraft. Och jag vet ju, för mig så vet jag alltid att jag dippar, men att jag kommer alltid upp tillbaks. Men jag vet inte hur länge det tar. Och det är ju det som är jobbigt.
Precis. Men du vet att du alltid kommer att gå uppåt. Eller att det kommer att bli bättre i något skede.
Mm. Ja. Men djur är någonting som har varit en, något som jag tyckt om. Och hästar att vara i stall.
Precis det. Vi pratar här i ett annat avsnitt så pratar vi om hästterapi. Som du kanske också lyssnar på.
Mm.
Tror du det skulle vara någonting som man eventuellt kan fundera över?
Mm. Alltså om man tycker om... Ja, för att stall så är ju som... Åt mig så ger det en lugn känsla. Och djur så... Man får ju jättemycket endorfiner. Så. Men det är ju det som är svårt också. Att man mår dåligt att ork ta sig ut och hitta på saker. Och göra. Och det kanske är bra nu efter att vi fick vår son, för att förr så har jag oftast lämnat i sängen och då blir det ju inte bättre. Men nu då man har en son så då måste man ju, man stiger upp på morgonen och fortsätter.
Ja, precis. Det är lite som att måste ta ett ur med städningen där hem, så åtminstone för mig så jag ställer absolut bäst då man har gäster på kommande.
Mm. Mm.
Och speciellt om de meddelar så här 10 minuter innan att de ska komma, så då mitt i alltså huset så här kinade rent. Så man slängde in allting i någon rum.
Exakt.
Så det är väl lite samma med både djur, kanske hundar, och speciellt att man måste ut och gå med dem. Eller med barn, att man måste ge dem tid och de måste ha mat och sånt. Mm. Så man får ta tag lite i sig själv.
Mm.
Man har inte den där möjligheten att bara ligga och må dåligt.
Och serier. Jo, men här är en sak som jag förr, då man hade tid att se på serier. Så då är det ju kanske att då får man lite lämna sin verklighet. Och
bara tänk på någonting annat.
Mm.
Precis. Påverkar din OCD vad du kan se på, eller just med läsning och sånt?
Jo, vissa perioder så, eller sådana där skräckfilmer och kriminalare som Beck och sånt, här ser jag inte på. För att det ger mig väldigt sådana där mycket tankar. Men ibland så kan jag nog se på sjukhusserier. Men jag vet att mår jag sämre kan jag inte se på här, för då bara börjar jag trigga igång mer, att jag börjar fundera vad jag har för fel.
Du pratade lite här om just det psykosociala förbundet.
Mm.
Och du nämnde att de har olika temakvällar.
Mm.
Och det är alltså då ett förbund
mm.
som man kan, där de pratar om psykisk ohälsa.
Jo, och här i Jakobstad så är det ju Algården som finns där nära stadshuset. Nu minns inte jag men adressen. Men där hade jag som öppet måndag till fredag dit man kan föra in. Och där hade jag olika temakvällar där det kommer olika som föreläsare om psykisk ohälsa. Det kan vara OCD, ätstörningar, alltså allt. Så det har också hemsidan, jag minns inte vad jag var för hemsida. Men...
Nej, precis. No, man hittar nog säkert om man googlar. Mm. Behöver man anmäla sig på förhand eller vara på någon viss medlem, eller är det bara att föra in?
Man kan nog bara föra in dit, men till de här temakvällarna så behöver man anmäla sig.
Mm. Och det kostar det någonting?
Inte som jag har varit på i alla fall. Så.
Så det kan ju vara ett bra tips om man lider av psykisk ohälsa på ett eller annat sätt.
Mm.
Att vända sig dit.
Mm. Och fritt fram att ta kontakt med mig om man har OCD.
Så ni kan alltså... Om ni vill så kan ni ta kontakt med Sabina. Hon hittar ni under taggen i Instagram-inlägget.
Mm.
Så det är bara att skicka iväg ett PM till henne om ni har funderingar eller bara vill bolla med någon som har OCD.
Mm. Jättegärna.
Mm. Då tror jag att jag inte har något riktigt mera frågor till dig. Så jag tackar dig för att du ville komma hit idag.
Tack själv.
Det var riktigt roligt att ha dig här. Och jag hoppas att vi når ut till någon där med de saker som vi har diskuterat idag. Och så önskar jag dig allt gott.
Tack detsamma.